Hej Jessica!
Hur är läget
Allt
idag?
väl?
Ja, samtidigt som vanligt. Jo, det är jättebra.
Vad skönt. Solen skiner och allt är på topp.
Precis. Idag hade vi tänkt att prata medicinering.
Japp.
Vad har du för erfarenheter kring medicinering?
Jag själv har ju faktiskt väldigt lång erfarenhet av medicinering eftersom jag tror jag började medicinera för 10 år sedan. Ja, 9 kanske. Och det har ju förändrat mitt liv enormt mycket. Men då har ju jag haft turen att jag fick god effekt från första stund. Och inte bara medicin, utan jag fick ju faktiskt i kombination med KBT. Jag fick en arbetsterapeut och jag fick en god man. Så jag hade ju liksom all uppbackning. Och då fungerar ju medicinen jättebra för mig. Jag hade mycket täta uppföljningar och jag fick liksom fylla i skattningsschema för varje vecka hur jag utvecklades och upplevde själv hur jag utvecklades med koncentration och det här. Sen har jag erfarenhet eftersom jag är mamma till min Matilda som har fått diagnos. Men där har jag en helt annan erfarenhet just med medicinering. Jag trodde faktiskt att man hade mer kunskap och följde upp det bättre. Nu. Sen är det säkert på olika håll i landet bättre och sämre. Så. Så att jag har ganska stor erfarenhet av medicin.
Om man frågar, hur tycker du att det funkade? Så vad var det som var bra? Vad var det skillnad när du liksom började ta din medicin?
Jag märkte ju nästan direkt att jag blev lugnare. Sen har jag min historia som amfetaminmissbrukare också. Och det var ju en jättestor rädsla, tror jag, för min doktor att överhuvudtaget ens söka den här medicinen just till mig. Men sen jag hade ju självmedicinerat i så många år och ändå fungerat hyfsat bra. Så han vågar ju på något sätt se att det kunde ha samband med min ADHD. Så jag fick jättegod effekt direkt. Jag kände mig mycket lugnare. Jag kunde liksom påbörja något och jag kunde avsluta. Jag kunde känna att jag tog till med KBT mycket, mycket bättre. Terapi överhuvudtaget. För på något sätt så stannade hela jag upp och jag kunde lyssna in och jag kunde bevara saker i tanken mycket längre och använda det när det väl, när det passar på rätt ställe, om man säger.
Så du känner en väldigt stor skillnad, liksom, helt enkelt?
Ja, och tålamod framför allt och det här och att kunna påbörja och avsluta. Och känna sig mycket lugnare. Och det stärkte mitt självförtroende naturligtvis också mycket att känna att jag lyckats. För jag har alltid varit den som har påbörjat men inte avslutat. Jag har alltid misslyckats, har jag haft en känsla av. Så det var, men i kombination med rätt stöd och hjälp såklart. Sen fick jag hämta medicin varje dag, tror jag, i nästan ett års tid. För att de var rädda säkerligen för att jag hade min bakgrund med missbruk. Vilket jag tyckte var jättebra, för att jag kan ju uppleva idag att man skriver ut medicin men man följer liksom inte upp.
Nej, precis. Så att man ger ut det lite lättvindigt.
Ja, och jag kan tycka att en missbrukare, där får man liksom räkna med att det överdoseras. Man kanske mår bra men man ska testa lite till bara för att må bättre. Och istället då kanske ha tätare kontakt och följa upp det bättre. För jag kan tycka att det är samhällets ansvar att göra det så att det är under kontrollerade former. För en missbrukare har ju ändå sin problematik. Och det
Ja,
måste man
precis.
ta stor hänsyn till. Och att inte skärpa personen på grund av att man gör det för lättvindigt heller.
Äter du medicin idag?
Ja, jag äter medicin och jag äter Ritalin. Snabbverkande och det här fungerar bäst för mig.
Har du ätit det nu under hela de här perioderna eller har du haft perioder som du inte ätit alls? Eller var det...
Jag har ju provat att vara utan men jag kan ju känna bara för en dag att jag inte tar min medicin så kommer tillbaka det här att jag påbörjar att vika fetten när jag hamnar någon annanstans. Så att jag väljer att ta min medicin. Sen är ju den bättre för mig eftersom jag jobbar som jag gör. När jag väl jobbar så jobbar jag så intensivt och det är långa dagar. Och då kan jag liksom välja själv hur jag... eftersom det är snabbverkande skillnad på de här depåtabletterna. Så att min erfarenhet för mig har varit jättebra.
Väljer du ibland att ha medicinfria dagar eller du kör liksom regelbundet?
Ja, jag mår bäst av att ta medicin. Mm. Sen om jag har 40 grader feber så tar jag inte medicinen.
Nej, nej.
Så, men annars så väljer jag att, för det blir kontinuitet på det och jag, jag har ju min rutin och jag har min struktur. Och den har ju blivit så stor del av mig att överhuvudtaget fungera.
Mm.
Så nej, jag mår inte bra om jag är utan helt enkelt. För då rasnar det runt omkring mig och jag känner att jag blir jobbig och irriterad och jag går tillbaka till det gamla. Så att jag väljer att ta.
Ja, och det är bra att du hittar ett sätt som fungerar. Liksom att det här fungerar för mig och du vet, liksom.
Ja.
Hur har det fungerat när du sitter med erfarenhet ut från din dotters sida då?
Ja, där har det varit helt faktiskt skillnad. Sen när jag är ute och föreläser och jobbar så träffar jag väldigt mycket människor som berättar av medicinering. Och där kan jag känna ibland att det är mycket negativa erfarenheter. Att många slutar faktiskt på grund av ångest och de jag möter beskriver ofta, men jag har inte fått någon KBT, jag har inte fått något stöd. Jag fick medicinen och så skulle jag höra av mig om det var bra eller inte. Och då kan jag känna att det är ganska skrämmande. Och när min dotter fick sin diagnos så ville hon själv prova medicin. Vilket jag sa helt okej. Och när vi kom in där så kände jag att... Jag är glad att jag hade min kunskap i bagaget, för att tänk föräldrar som inte har någon kunskap alls. Och jag kommer ihåg att jag reagerade jättestarkt på läkare som sa att så här börjar vi alltid. Och då var det med Concerta och då säger läkaren till mig att Concerta, det är min favorit, säger hon. Och då blev jag så ställd och ärligt talat, jag var så arg. Så jag kände bara att jag var tvungen att fråga henne, jag sa, har du provat den, sa jag. Jag tyckte det var ganska hemskt att en läkare uttrycker sig på det sättet.
Ja.
Att ha en medicinsk favorit så, tycker jag låter. Men då var det liksom Concerta och Stratera som hon skulle prova. Och då frågade jag Stratera eftersom Matilda har ADHD. Och jag tyckte inte, hon har aldrig haft sömnsvårigheter eller ångest, så ångestproblematik. Men det kunde de inte riktigt förklara varför de skulle ha det, utan det skulle man börja med. Men jag hade läst på mycket så att jag visste att det är mer antidepressivt strateran. Så att jag sa att nej, men hon fick prova. Men då sa de att hon fick prova Ritalin på istället. Och vi får utskriven medicin och Matilda ska prova 10, en kapsel på 10 tror jag det var. Och hon känner inte så mycket så. Hon går iväg till skolan. Och när jag var där inne med Matilda på BUP så frågade jag, hur mäter ni nu Matildas förmåga bättre och sådär? Hur kan ni liksom följa upp och se att hon får bättre koncentration och att hon har lättare för sig? Jo, men vi tar ju blodtryck, sa de, och vi mäter längd och kollar vikt. Och då var jag också så här att jaha, men det tar ju inte om hon får bättre koncentration. Det står inte på vikten eller på blodtrycket.
Nej, precis.
Men de hade liksom ingenting. Utan jo, men vi träffas ju och pratar. Ja, men om man inte vet hur man ska må på medicin. Alltså det fanns liksom ingen förklaring att nu kommer du känna så här och du kanske upplever så här. Nu hade jag turen att jag hade själv erfarenhet.
Ja, egen erfarenhet. Ja.
Så Matilda tar medicinen men känner inte att hon har någon bra effekt så där. Och då höjer de. Och grejen är att då skriver de faktiskt fel. Så hon ska höja från 10 till 20 men de skriver ut 20. Så hon tar ju 2 och får alltså, hon tar ju 40. Och du vet, ungen kommer hem och mår så dåligt. Hon är görstirrig och kan inte äta och hon är så där argsint och aggressiv. Och det har hon aldrig varit någonsin alltså. Och då ringde jag in och frågade hur den liksom fungerar, den där depotabletten. Men det visste de inte riktigt hur länge den satt i. Men han skulle ta reda på det. Ja, men jag var så trött och då kände jag att det är faktiskt skrämmande, för det är mitt barn det handlar om. Och då tänker jag alla andra föräldrar som inte har kunskap som jag. Men hon mådde inte alls bra. Men då, när de väl kom på att de hade skrivit ut för hög dos, så ändrade de det. Och då skulle hon ta 20. Och jag märker att Matilda hamnar i konflikt om medicinen. Att hon vill inte ta. Och jag propsar ju för att hon skulle. För vi måste ställa in den och du ska få rätt. Ja, du vet. Men till slut så kände jag att nej, hon vill inte ta. Det var liksom motvalls. Och då sa jag till Matilda att du får bestämma själv. Du får ta medicin eller inte. Men hon mådde inte bra på den. Och då sa jag att då gör vi en sista försök. Att vi åker in till BUP och så frågar om du kan få utskrivet snabbverkande det jag äter. Och när vi kommer in dit så är det så anti till den medicinen. Då förstod de inte alls varför hon skulle ha den. Och då sa alltså argumentet, det är att Concertan och Ritalin är ju depåer, bägge två. Så då tyckte jag att det är bättre att hon får prova snabbverkande för att se om hon har god effekt på det. Och eftersom jag är mamma och har haft god effekt så kan det ju faktiskt vara så att min dotter har god effekt. Men då ville inte gärna skriva ut, utan jag fick faktiskt bråka. Och till slut så tittade Matilda på dem och så sa hon, men varför ska jag få utskrivet en medicin som är liknande en annan istället för att få en som är helt annorlunda? Men de fick faktiskt ge sig, för då minnar de på att ja, men du glömmer ju, den kommer du ju glömma och ta. Men det gör man ju, men det är mycket lättare. En depå kan du ju bara ta på morgonen. Du kan ju inte komma på klockan 12 att oj, jag missar medicin. Det kan man ju med snabbverkande. Men hon får utskrivet i alla fall och hon provar 20. Och jag kommer ihåg när hon kom hem och så tittade hon på mig direkt när hon kom innanför dörren. Knöt av sig skorna så tittade hon och så sa, vet du vad mamma? Nu fattar jag vad du menar med effekt på medicin. Och då har jag tjatat. Och jag har förstått idag att hon mådde ju inte alls bra på medicinen. Som hon fick innan. För dels har hon inte haft sömnsvårigheter, hon har alltid ätit. Och det hon upplevde själv, det var att hon fick bättre koncentration på snabbverkande. Men sen kände hon efter ett tag att hon tyckte att det var för mycket. Så hon trappade ner och tog 1,5 istället. Och helt ärligt så behöver jag inte ens köpa medicin längre. Utan hon väljer att ta den själv för att hon antagligen mår bra. Eller hon säger att hon mår bra. Plus att jag krävde också av BUP att få ett sånt där papper. För att kunna se i skolan om hon får bättre koncentrationsförmåga. Eller om hon kan upprätthålla under lektionerna. Och kanske inte hamnar i konflikt med lärare och sådär. Men det fick jag liksom begära själv att få. För det hade hon inte innan. Så då var jag faktiskt ganska mörk. Från att ha min erfarenhet som har varit hur bra som helst. Där en läkare har följt upp mig i så många år och varit stenhård. Jag minns att han sa till mig, om inte du går på KBT då drar jag in medicin Maria för dig. Medan när det handlar om min dotter så var det liksom inte alls. Då var det blodtryck och vikt och ingen förklarade för henne hur hon skulle må på medicinen. Vad som kan hända. För det kommer ju massor. Känslomässigt och jag vet inte om vi pratade om det förra gången, men det här med sorgen, för jag kunde känna när jag började bearbeta och fick medicin och kunde liksom ta till mig saker på ett annat sätt, då var det ju ledsen också över min egen historia. Jag vågar slappna av och våga känna efter som jag inte har gjort tidigare i min tid. Men det var ingen som förklarade för Matilda hur hon skulle uppleva och känna, så att
jag kan hålla med där att jag saknar förklaring. Jag tycker att de har inga svar på frågor och inga förklaringar. Och då känner jag att varför ska jag lyssna när ni själva inte vet vad ni pratar om liksom?
Ja.
Så kan jag känna väldigt mycket. För jag har ju också, jag har ju en sämre erfarenhet. Jag har ju varit emot medicin hela tiden, att jag inte har liksom velat ta, för jag har ju som sagt tyckt att jag ändå varit ganska välfungerande och sådär, och de har liksom propsat på att jo, men du ska testa och jag har ju inte blivit erbjuden någon annan hjälp än, de vill ju bara stänga på mig mediciner.
Och det är ganska hemskt.
Ja, och jag liksom sa att ja, vi får se om du upplever förbättringar. Och då frågar jag liksom, men vad är det förbättringar jag ska känna? Vad är det för skillnad jag ska leta efter? Och det är liksom, ja, det vet vi inte riktigt. Eller, jaha, men Okej.
Okay. Ja, det märker ungefär.
Nej, ja, men precis. Och då känner jag, men gud, vad är det jag ska leta efter för skillnad? Vad vinner liksom? Och, alltså, så jag tycker det var jättedåligt att de inte hade några svar. Och även när jag var där och de ville öka dosen. Och jag frågade varför, hur hög dos ska jag ta? Och då svarade de 72 milligram och så är funktionsnedsättning man har. Jag bara, aha, så du tycker att jag har så hög funktionsnedsättning så att jag behöver 72 gram. Kan du förklara varför? Nej, det kan jag inte göra. Nej, men då tänker jag inte ta någon medicin. Liksom. Jag vill ha svar på mina frågor. Varför? Vad är det jag ska känna? Och varför vill ni att jag ska ta det här? Och... Ja. Men när jag inte får några svar, då blir jag liksom, nej, då tänker jag inte göra. Liksom.
Och det är ju tur. Jag tycker att det är en styrka av dig att göra det. För jag möter många föräldrar som bara finner sig att de höjer och höjer dosen. Mm. Alltså jag möter en del ungar och de är uppe i sådana doser så jag blir faktiskt mörkrädd.
Mm.
Och just att det har gått ett år, de här barnen eller ungdomarna eller vuxna, de har inte fått någon hjälp vid sidan av. Och de sitter i samma trassliga situation fortfarande. Mm. Mm. Jag kan ju se när jag fick min medicin och jag fick stödet runt omkring, pang sa det, då förändrades hela mitt liv. Alltså återfall, det fanns ju inte på kartan och vardagskaos, det försvann ju mer och mer. Och jag började liksom kunna sköta ett jobb och kunna hantera min mammaroll och växa som kvinna framför allt. Men jag möter familjer där de har medicinerat i flera år och har liksom inte fått annat stöd.
Mm.
Och jag undrar ibland, är det verkligen rätt medicin då? Har man liksom kollat ut ordentligt?
Ja, och jag tänker också att alla inte behöver medicin, att vissa kanske det räcker med det här stödet. Får man rätt stöd i vardagen så kanske jag inte ens behöver medicin, men det känns som att det är lättare att skriva ut medicin än att ge en rätt hjälp liksom. Så jag tror att jag som ändå liksom är högfungerande och liksom har jobb och allting, alltså jag skulle behöva en annan sorts hjälp. Alltså jag vill inte och tänker inte äta medicin resten av mitt liv. Så jag kanske skulle behöva råd med hur jag ska liksom kunna hålla mig själv i schack, tankar och ångest.
Och hitta egna strategier.
Ja, hitta egna strategier. Och har jag det, då är det säkert inga problem för mig. Men det fick jag inget till. Och jag tänker också att det är samma med barn, ungdomar och många vuxna som får diagnosen idag. Alltså att man klarar sig, man behöver hjälp med olika saker, men att medicin är det första man skriver ut till någon och jag tycker det är helt fel.
Ja, det är ju skrämmande. Det ska ju vara ett annat alternativ först och främst. För det kunde jag se på Matilda när hon fick sin diagnos. Så låg jag på skolan och bråkade och kämpade. Men innan hon fick medicineringen så fick hon stödet av skolan och det var Matildas vändning. Sen var ju, kom medicinen efter och då kunde ju inte skolan riktigt säga om det är medicinen som förändrar.
Nej,
eller
precis.
Om det faktum är stödet som Matilda har fått, för då börjar skolan fungera klockrent. Sen upplever hon själv att medicinen hjälper henne. Men i stallet och med vänner så fungerar ju hon jättebra. Eller, hon har ju aldrig mått dåligt på det viset.
Nej.
Och man måste ju se till det alternativet först, att få stöd i hemmet, i sin mammaroll, i sin yrkesroll.
Ja, precis.
Liksom få kartlägga vilka svårigheter man har.
Precis.
Du har ju överlevt hela ditt liv och hittat strategier, så du är egentligen expert på strategier.
Ja, jo, absolut.
Bara att du behöver få hjälp och strukturera upp det och något att följa, tror jag.
Ja, men precis, ett schema att följa hur jag ska hantera och så verkligen lyssna på det och inte lyssna på min hjärna och min fart. Liksom. Det är det jag måste lära mig. Men det som du säger är att jag tycker att alla ska ha en individuell plan. Vad har man för problem? Och jag träffar ju och jobbar med många som har missbruksproblem och där tycker jag såklart att de ska gå över på medicinering och sen testa där och trappa ner när de mår bra eller, liksom. Eller så får de äta medicin hela livet. Men för folk som inte har missbruksproblem, inte har jättestora problem, där kan man försöka hitta andra lösningar, absolut.
Alltså det finns ju massor av stöd.
Ja, så kartläggningar och individuell coaching tycker jag hade varit det bästa till att göra från början. Liksom, och se vilka behöver medicin och vilka behöver inte. Och att om läkarna ska sälja på en det här så tycker jag att då ska de ha bättre argument än att bara säga att jo, testa.
Ja, just det. Och de måste veta vad man ska känna. Och det var ju samma med depån där, undrade jag över, att alla är olika. Och när portioneras den ut och hur mycket blir det då? För jag äter ju inte, jag kan ju inte äta 20 för det blir för mycket. Utan jag får liksom halvera, jag får ta en halva och sen en halva där. För tar jag 20, då får jag ångest och jag blir stirrig och jag mår inte riktigt bra. Men det har ju tagit mig de här åren att hitta det. Och min läkare tillät det mig att ta mindre medicin.
Mm.
Men istället så uppfattar jag mer att man höjer när ångesten kommer. Eller så får man ångestmedicin då, för då tror man att det är det.
Och som man, säger, annan medicin
man fokuserar
det.
Bara på medicin.
Ja, precis.
Det är samma sak med ångest. Jag möter många som beskriver att de har mycket ångest. Och frågan är, var kommer det ifrån? Det finns ju en rastlöshetsångest också. Det finns ju en ångest över att man inte har betalat de där räkningarna. Men det är ju faktiskt en ångest och någonting man kan få hjälp med.
Ja, det finns ju som sagt sann ångest och sen osann, alltså verklig ångest och sånt som är overklig. Och det är väldigt viktigt att skilja på den.
Ja, och vad man kan påverka i vardagen och ta bort den här ångesten.
Ja, som precis.
Att man inte kommer i tid. Jag menar det, eller man har svårigheter på olika sätt. För det är ju den ångesten de beskriver många. Plus den ångesten som du också nämnde, den här generella som är riktig panikångest. Men just för att hantera vardagen, för jag tror inte jag har inte mött många som har fått alternativet till boendestöd eller coachning i första hand.
Nej.
Alltså KBT, det får de nästan, de flesta, jag har inte ens hört att de har rätt att få det.
Nej, precis.
Så jag tror att min läkare gjorde något väldigt bra. Men jag tror att han gjorde det enbart för att han var rädd för att jag hade min historia som missbrukare. Och skulle jag då vara den första i länet som börjar medicinera med den här medicinen och börja missbruka, då skulle han få på nöten för det. Så jag tror att han skyddar upp sig för att vara smart.
Ja, absolut. Men det är sorgligt att det måste gå så långt, att du måste ha missbruksproblem för att kunna få ordentlig hjälp. Det ska inte behöva vara så. Jag tänker på alla barn och ungdomar där ute liksom som behöver det här hjälpen och stödet nu. Och inte bara medicin, utan ge dem liksom det de behöver, verktyg för att klara livet. Ja, precis.
Matilda sa. Matilda hade fått något skriftligt stöd i skolan. Och då säger kompisen, men kan inte vi också få sånt där? Vad enkelt det hade varit då. Ja. Varför kan inte alla få lika? Alltså... än att man ska skilja ur. Varför kan man inte göra saker och ting tydligare och göra det krångligt?
Uh-huh.
Och att det ska vara självklart för alla att få hjälp och stöd när man märker att de har svårigheter. För det märker man ju tidigt.
Uh-huh.
Istället för att få medicin utskrivet det enda. Uh-huh. Jag coachar ju familjer och jag kan ju uppleva också att medicin har varit det alternativet och man har fått gått någon kurs i föräldrastöd. Men man behöver ju hjälpen hemma. Man behöver någon att bolla med och få liksom göra en ordentlig kartläggning på vad det är som är så. För problemen behöver ju inte ligga hos ett barn jämt heller, tänker jag.
Nej, nej. Och sen tänker jag ibland, eller i alla fall för min del som är lite äldre nu och har levt med det hela livet. Att jag vet ju inte exakt, ingen som har satt en namn på mina svårigheter att det här är normalt och det här är inte normalt. Det är så här du ska känna eller det är så här du ska vara. Utan de bara, men du har dålig ångestsyndrom. Ja, men vad är det? Jag hade ju velat liksom, aha, vad? Exakt vad är det som är fel som jag gör som inte ska? Alltså,
och det, har ju egentligen bara, det har ju egentligen bara med dig. För det handlar ju bara om ditt liv. Vad är det i din vardag och i ditt liv som gör att du faller eller mår dåligt? Mm. Det är ju inte alls samma saker som jag kanske faller där min ADHD blir en svårighet. För jag tror att det är mycket så att mina ADHD-svårigheter är inte alls likt andras. Individer.
Precis. Och därför tycker jag att man hade fått svar på att det är det här som är dina svårigheter. Liksom för att när man gjorde de här impulstestarna och han liksom sa att men du är impulsivare i genomsnittet och bla bla bla. Och jag är ju svårt att liksom se det. Men på vilket sätt kan... För man tänker bara på det här vanliga. Ja, man kanske säger saker rakt ut, man shoppar eller man slåss. Och jag känner att jag gör inga slags sådana saker sen. Visst, jag får mycket tankar och kanske gör små impulsiva. Men impulsiviteten är nog sällan den som leder mig till... Som gör att jag har svårt i livet liksom. Även om jag, om de ser att jag är impulsivare så känner jag att, jaha, är det ett problem? Eller nej, det tror inte jag är mitt problem. Eller du vet, förstår jag menar?
Nej, just. Men skilja ur vad som är, för det kanske, impulsiviteten kanske är din drivkraft istället.
Ja, men precis.
Alltså det är kanske din som du går igång på och som gör att du lyckas upprätthålla din vardag så bra ändå.
Ja, för det jag är mest medveten om som är med problematik, det är ju ångesten som jag är otroligt medveten om. Och då menar jag att det kommer av den här motorn som man har i sig hela tiden, att det är den som skapar ångesten. Hade jag kunnat liksom stänga av den så hade ångesten försvunnit. Och det har jag ju märkt när jag åt konserter, då försvann det ju, då bara pang. Så liksom var det såhär, jag kan sitta i en soffa, jag behöver inte göra någonting, vad ska jag göra idag? Alltså där, då, jag kände ju direkt liksom att det var över liksom. Mm. Men jag vill kunna känna så ändå utan mediciner eller...
Ja, faktiskt, att hitta balansen oavsett, ja. Och jag tror som du, när man är vuxen så, och man vill hitta rätt verktyg och valmöjligheter än att bara... tänka att det ska vara medicin. För jag tror inte bara på medicin. Alltså, jag möter många som får medicin och så får de ingen hjälp. Alltså, då mår de jättedåligt, arbetslös, och så får de medicin. Och börjar äntligen få sina funktioner, alltså saker att fungera. Men då har de ingenting att göra av sin förmåga de har fått. Utan då ska de gå hem och vara arbetslösa och har ingenting. Och då mår man ju jättedåligt.
Jag tror på något sätt att det är lätt att se sig själv som sjukare än vad man egentligen är. När man inte får namn på det som gör att det blir problem i mitt liv. Eller det som liksom, för jag tror inte, jag tror att varje människa har styrka och kunskaper och kan göra. Sen att vi är olika bra på olika saker, men att vi kan liksom.
Och att det bästa hade ju varit att man, som vi sa förut, det här med en karta. Att man får se på vilket sätt är ADHD för mig positivt. Och på vilket sätt faller jag? Och hur kan jag använda mina för- och nackdelar?
Vad behöver jag jobba med liksom?
Just. Det är det viktigaste. Det är ju så jag jobbar när jag jobbar som coach. Att jag måste kartlägga först. För jag menar, allt behöver ju inte vara ett problem.
Nej,
en del har ju inte problem med att städa och hålla ordning. Så som jag hade. Jag var ju perfektionist och kaotisk. Så det var ju liksom upp och ner. En del har inget problem att jobba. En del har ingen problem att vara hemma och ta hand om barn. Alltså det är ju jätteolika.
Och det är det jag känner, att man får liksom kartlägga sig själv och reda ut det själv. Här får du ett papper på att du har en diagnos, men du får själv kartlägga ditt liv och hitta problemen. För att det känns som att de liksom säger att du har de här problemen. Så här funkar det för dig liksom. Man bara, nej, men det stämmer. Jag kommer ihåg till och med att han sa till mig, jag fick diagnosen, att ja, man kan ju gå ner i tid och inte jobba så mycket. Eller liksom, jag tänker, va? Vad pratar du om? Varför skulle jag gå ner i tid liksom? Varför skulle jag behöva sjukskriva mig? Alltså det finns ju ingen anledning.
Ja, det är hemskt.
Ja, så jag känner att liksom, varför ska jag behöva leta upp svaren själv? Varför är det liksom de som ska hjälpa med det, de gör inte det, utan de ger en några bokstäver och sen så går de vidare till nästa liksom. Här får du medicin och så får du papper på en diagnos och sen går vi vidare liksom.
Ja, och vad ska man göra? Jag mötte någon annan tjej som hade fått någon diagnos och då såg jag henne. Förklarar hon för vad diagnosen innebär för dig? Och så, nej, fick inget svar. Och då sitter hon och letar på nätet och försöker hitta och försöker då koppla det till sig själv. Men hur ska man hitta det? Man måste ju få hjälpen. Och det blir, på något sätt så känns det som att diagnosen blir sjuk. Alltså då blir man sjuk, som du sa.
Ja, men precis.
Istället för att se att om vi säger att vi tar bort diagnosen och så tittar man bara på individen och tänker att ja, men det här är dina svårigheter och så här, det här mår vi inte bra av, utan det här ska vi se till att du hittar lösningar och strategier. Så hade det varit mycket enklare, tror jag. Men folk går ju under på grund av att de får en diagnos.
Ja, precis.
Riktiga människor som haft jobb och slet och kämpa och haft en jättedrivkraft och helt plötsligt får en diagnos och bara nej, jag kan inte jobba alls.
Nej, och för det är det jag känner, hade jag inte vetat bättre så hade jag nästan liksom sjunkit också. Liksom att nej, men du är impulsiv, du är det här. Man får bara höra allting liksom, som man ska vara när man har ADHD och så får du medicin. Och, liksom, och så när jag börjar ifrågasätta så finns det liksom inga svar. Så att jag menar, hade jag inte vetat att jag kan jobba, att jag är driftig, att jag... Det är klart att då hade jag sett mig som en gud, jag är jättesjuk, jag behöver mediciner och jag kanske inte klarar det här liksom. Att man gör sig själv till ett offer lite grann.
Ja, för att man inte vet, för att de inte ger en svaren heller, utan jag tror man kan relatera till något. För jag tror det viktigaste också var att vara impulsiv är ju, vad är det för dig och vad är det för mig?
Ja, men alltså, precis, det är väldigt olika, ja.
Jag kommer ihåg när jag utreddes, när de gjorde utredningen på mig, då kom det ju hem en kvinna. Och då skulle jag ta fram strykbräda och så skulle jag ha så vi kunde laga någon mat eller något.
Mm.
Och kaffebrygga, jag skulle göra kaffe också. Mm. Och då tänkte jag att då skulle jag vara smart och räkna ut det där i förväg. Så jag hade förberett kaffet och allting med lite filter och så. Men det var ju bara att börja om. Men där tittar ju hon mer på mig, hur jag gjorde saker.
Mm.
Och jag tror inte ens man testar så längre. För de var med mig i mitt hem alltså.
Ja, och det är ju jättesynt. För jag känner att det är där man kan få svar på att ja, men om du gör så här så blir det lättare för dig. Eller det här blir bättre för dig. Eller så att man kan få den riktiga hjälpen som jag behöver.
Ja, för jag menar, de kom in i mitt tipptopp fina hem. Alltså det var ingen kaos eller röra alls.
Nej.
Men hon kunde se direkt när jag då skulle göra kaffe samtidigt som hon bad mig ta fram strykbrädan för att jag skulle stryka. Och du vet, det hon såg det var att jag inte var rädd. Jag var liksom fumlig och det gick för snabbt och jag tittade inte på säkerhet utan jag liksom bara får omkring. Och kaffet glömde jag bort och pastan var alldeles för mycket kokat. Och, ja, där såg ju hon min problematik.
Mm.
Men att sitta på ett inne på en mottagning och träffa en person och fylla ett papper, alltså det ser man ju inte personen.
Nej, precis. Man gör inte det, utan då blir ju alla med diagnos likadana. Då är vi samma allihopa liksom på något sätt.
Och så hittar de inte svårigheterna heller, vad de ska jobba med och vart de ska börja. För jag menar, får man inte kliva in i deras hem, jag tänker på alla de jag får förmånen faktiskt som bjuder in mig i deras hem. Men där de verkligen visar också, det här är jag och jag lider för att det är katastrof. Mm. Eller jag lider för att jag fastnar med att städa. Och jag, ja, men på så olika sätt. En del får ju inte hjälpen i sitt kaos för att de inte ens törs visa kaoset.
Nej, och jag vet, för att jag kände liksom att man ville liksom ha svar. Och det är klart att det inte är lätt för läkaren att veta vad jag har för problem. Men jag berättade för en arbetskompis att jag liksom, ja, jag frågasatte det här och vad vill de och jag tror inte på det här och sådär. Och då sa han liksom att, ja men du vet vad du har för svårigheter själv. Vad är det du vill ska vara bra? Vad är det? Och då känner jag, varför sa inte läkaren så? Nu förstår jag ju.
Precis.
Och då känner jag bara att det var två meningar han sa som en läkare kunde ha sagt till mig. Och jag hade sagt, okej, nu förstår jag vad du menar. Men att en arbetskompis ska behöva säga det. Men vad är det problem jag ska? Du sökte ju för att du har ett problem. Ja, men vad är det då? Ja. Och det tycker jag att det ska den läkaren ha sagt till mig att du kommer hit därför och därför och därför. Och då behöver du reda ut de sakerna och hur ska jag lösa det?
Mm.
Men det gjorde
och beskriva
de
din situation.
Mm.
Nej, det känns som att det brister mycket i det faktiskt.
Mm.
Jag ska jobba i sommar nu som boendestöd med unga vuxna. Och det tycker jag är ett bra sätt för att då kommer man in i deras liv och man liksom får vara med i helheten och se. Det är mycket lättare att hitta strategier och få veta vad de behöver hjälp med.
Ja, precis.
För att kunna få ett vettigt liv eller ett välbehagligt liv.
Ja, precis. Men hur ska man kunna tänka när det gäller medicinering? Både som om jag är mamma till ett barn som får, eller hur ska man tänka sin medicinering? Vad rekommenderar
du? Jag tror man ska vara som du, Jessica. Jag tror man ska vara frågvis och jag tror att man inte bara ska ta det de säger, utan faktiskt det här som jag verkligen fick bråka om, att hur mäter man om medicinen funkar? För jag möter också många föräldrar som säger, men vi tycker att han eller hon är mycket bättre och lugnare och det går mycket bättre, men barnet själv säger, jag känner ingenting. Och då är ju också, vem ska man lyssna på? Är det barnet? Den måste ju lära sig att uttrycka, och vad ska den känna? Så jag tror att man måste vara jobbig förälder och vuxen och göra som du och jag, frågasätta. Och faktiskt kräva att få svar.
Och ifrågasätta också att behöver jag ens medicin? Finns det annan hjälp att få? Vad har jag mer för erbjudanden liksom?
För det är det första jag tycker att man borde erbjudas att... som hjälp i skolan. Nu fick jag driva hela proceduren själv med min dotter. För jag trodde faktiskt att BUP skulle vara med och ta det. Men det gör de ju inte. Och vem hjälper ändå? Jo, specialpedagoger ska ju finnas till. Men när skolan ändå inte har funkat innan. Vem ska då hjälpa en? Är man då förälder som inte har kunskap så hittar man ju inte rätt.
Nej,
och då tror man stenhård på medicinen, tror jag. För det kan jag också höra... Faktiskt när man är ute och föreläser för både skolpersonal och andra vuxna som kanske har barn med svårigheter i sin omgivning, att om han eller hon bara kunde ta sin medicin så kunde vi få lugn och ro. Så det är liksom attityd kring det här med medicin också, att man tar medicin och sen så ska allting bli bra.
Ja,
och för vem? Då är det ju för omgivningen det ska bli bra, inte för individen.
Ja, precis.
Ja, det kan jag tycka också är ganska hemskt.
Absolut.
Och sen möter man ju, och så jag kan tycka att debatten är lite rolig när man möter någon som säger, ja, är du för eller emot medicin? Måste man vara för eller emot?
Ja, och det tycker jag också, för jag tänker jag är emot medicin när det kommer till mig själv. Alltså jag tycker att jag behöver inte medicin, eller jag ska inte behöva. Men, men har man, är man inte välfungerad och mår jättedåligt och har massor med andra saker som inte jag har, visst, då tycker jag, prövar du att må bra av det och du får ett fungerande liv, fine. Alltså du ska må så bra som möjligt, det är ditt liv. Men jag tycker absolut att man ska hitta alternativen först liksom.
Och, klart egentligen, jag tycker att det borde vara självklart.
Att det är inte den första bästa lösningen. Men funkar den för dig och det finns inget annat som fungerar, så är det självklart att man ska ta medicinen. Man måste inte vara för eller emot, det kan finnas mellanvägar.
Men det är samma, men det är samma det här med diagnosen för eller emot. För jag kan ju tycka, för min egen skull så har min diagnos hjälpt mig enormt mycket att förändra mitt liv. Samtidigt, när jag går till min dotter så tänker jag så här, ja, vad har diagnosen hjälpt henne? Inte mycket.
Nej.
Skolan hjälpte ju inte henne oavsett diagnos, utan det var ju att man förändrade hur man arbetar med henne. Så hon är inte hjälpt av diagnosen på det sättet. Utan det är enbart egentligen för medicinen i så fall. Men hon tänker ju inte på att hon har ju fungerat så bra. För jag känner ju, som du pratade om det här, att jag tror inte Matilda kommer behöva äta medicinen hela tiden. Utan hon tar den när det är press i skolan, när hon går till skolan för att få bättre koncentration. Och det har fungerat jättebra, tycker hon själv. Och så länge hon väljer själv att ta medicinen, då gör den ju henne gott, tror jag. Men just stödet runt omkring är ju A och O alltså.
Ja, och det kanske beror på miljön runt dig, tänker jag också, om du behöver medicin eller inte. Det beror på vad har du för jobb just nu, hur har vistats du just nu, eller liksom, behöver jag äta mediciner? För jag tänker att i vissa miljöer är man otroligt välfungerande och andra inte, så är det ju. Absolut. Så att det vill säga, för det vet jag också en del som tar medicin vid behov bara. Idag ska jag göra det här, jag behöver vara klar i huvudet liksom, eller jag behöver dämpa mig, att man äter medicin liksom vid behov då.
Ja, för jag har ju frågat Matilda om hon inte vill ta på eftermiddagen. Så. Men hon, ibland tar hon och ibland behöver hon inte. Då hon stallet och sådär. Och det funkar ju. Sen tror jag när det gäller att vara vuxen. Men sen är det ju det att hitta rätt medicinering som funkar. För jag är jätteskeptisk till alla dessa olika varianter. Och jag önskar att det fanns mer forskning på det. För jag upplever att väldigt många slutar medicinera just på de här depåterna. Medicinerna. Och alltså man är uppe i sådana, en del de äter 74 alltså depå, och så får de tilläggs med snabbverkande på eftermiddagen, och då blir det låter ju helt jävla sjukt. De är ju uppe i sådana jättehöga doser, och jag äter, vad äter jag? Jag äter var fjärde timme. Visst, det är jobbigt att medicinera och komma ihåg det, men samtidigt så känner jag när medicin går ur och jag behöver den. Det har jag lärt mig att leva med. Men just när det är såna mängder, för det blir ju mycket alltså.
Ja,
och sen håller det ändå inte i sig.
Nej.
Och så har de svårt att komma till ro och sova på kvällen, och då, jag sover ju, visst jag har sömnsvårigheter i perioder, men det har jag haft hela mitt liv. Och det får jag lära mig att leva med, tror jag. Så funkar jag.
Ja. Ja, det gäller ju att nackdelarna inte ska vara större än fördelarna med medicinen. Att man inte får sömnsvårigheter, man får mer ångest, eller man får olika biverkningar som väger tyngre. Liksom. För då är det ju heller inte värt det. Liksom.
Och det jag kan uppleva det är att när de får de här biverkningarna, de sover inte, de äter inte. Det de förklarar på BUP för mig, det var att man kunde få sån här vitamindrycker typ. Och då kände jag bara, det är skrämmande. Faktiskt. Alltså... Istället för att ett barn eller en vuxen ska få i sig mat och kunna äta.
Ja, precis. man ska ju kunna äta och leva normalt liksom. Så.
Ja, än att behöva ta sömntabletter bara för att man inte kan sova. För att medicinen sitter i för länge. Ja. Alltså det blir inte heller rätt. Så ja, läkarna behöver mer kunskap om hur den faktiskt påverkar individen. Och ännu mer att kunna ge andra alternativ till som första val.
Mm. Så slutsatsen av det här skulle vi kunna säga att man ska ifrågasätta mer. Har ju fått svar på sina frågor. Testa tills du hittar någonting som fungerar helt enkelt. Och inte leva med att det inte fungerar helt hundra. Utan du ska hitta ett sätt som fungerar för dig så att du får ett bra liv helt enkelt. Sen om det är med utan medicin eller med KBT eller vad det än är. Det är upp till dig själv liksom. Utan du ska fungera och må bra.
Ja, hitta din väg där det är liksom. Där man hittar sina egna strategier för att hantera livet och allt vad det innebär.
Det är så man får sammanfatta det hela.
Ja.
Mm. Har du något annat riktigt när det gäller medicinering du tänker på?
Nej, jag tycker jag har pratat så jättemycket.
Mm.
Nej, men det är ju... Ja, nej. Jag tycker vi har pratat om det mesta.
Mm. Mm. Och nästa vecka, då sa vi att vi skulle prata om... Jag har glömt.
Fördomar.
Då ska vi prata om fördomar, Maria. Fördomar.
Alla får ADHD i ett komplexpaket, eller?
Precis, absolut. Så är det ju.
Om det är bra och
dåligt. Och det tror jag är jätteviktigt att prata om. För det möter ju både du och jag ganska ofta. Mm. Och jag kan tänka mig otroligt många mer också. Så det tycker jag ska bli jättekul att prata om. Och också, man blir ledsen och irriterad och arg också samtidigt. Så att, men det är viktigt.
Ja, verkligen.
Tycker jag. Ett viktigt ämne.
Och förändra attityder just kring diagnoser överhuvudtaget.
Mm, absolut.
Mm.
Men vi säger så för idag, Maria. Så hörs vi då.
Hej, gör vi.
Mm?
Ja, ha det gott.
Hej, hej.
Hej då.